Då är det ärende nummer 2, frågor. Och vi börjar med den till Jannike Hilding, ordförande barn- och utbildningsnämnden, rörande skolor och förskolor i de västra delarna av kommunen. Från Karin Bångman, politiskt oberoende. Sen vill jag bara förtydliga också, så vi inte glömmer bort den, att det ska vara enkla frågor med korta svar.
Tack ordförande och tack alla lyssnare som lyssnar. Den här frågan kräver ju ändå en sorts tillbakablick eftersom det är lite grann att man kan lära sig av historien. De västra delarna av Krokoms kommun har de senaste 5 åren haft en ökad inflyttning av unga familjer. Samtidigt har barn- och utbildningsnämnden lagt ner och föreslagit nedläggning av viktig kommunal närservice i denna delen av kommunen. Om man tittar tillbaka så har det varit ett pågående mönster. 2019 la BUN ner, då var Jannike Hilding även då ordförande, Perlans förskola i Kluk. Och motiveringen till beslutet var att det var för dyrt och för dålig arbetssituation för personalen att driva förskolan. Där var det en existentiellt viktig kommunal service som försvann under stora protester från medborgarna. I maj 2019 beslutade samma politiker, Jannike Hilding, att Kaxås skola skulle läggas ned. Motiveringen var då besparingar inom barn- och utbildningsnämnden, oklart med storlek på de besparingarna. Beslutet mötte kritik från medborgarna. Dåvarande kommunalråd Malin Bergman, centerpartist, säkerställde att Jannike Hildings beslut inte verkställdes. I februari 2023 beslutade Jannike Hilding att Hov skola i Alsen skulle tvångsförflytta elever till andra skolor. Motiveringen den gången som angavs var att det saknades behöriga lärare och att någon sådan inte gick att rekrytera. Det visade sig inte stämma. Det fanns behöriga lärare och beslutet fick dras tillbaks. 2023 beslutade Jannike Hilding in tjänstepersoner till ett bundmöte för att återigen diskutera Kaxås skolas framtid. Med fanns förslag då om att hälften av årskullarna skulle bussas till Änge för skolgång och motivet var att det var nu för många barn på Kaxås skola och för dåliga lokaler. Även Änge skola är i stort behov av renovering så det var oklart vad som skulle förbättra skolmiljön. Förslaget har inte tagits vidare. Min fråga där är, vem presenterade denna idé och vem gav direktiv till att en tjänsteperson skulle utreda denna möjlighet? Juni 2024 så meddelar Jannike Hilding att Landöns förskola ska läggas ned. Personal och föräldrar får beskedet en fredag. På måndag fattas beslutet. Beslutet tas utan MBL, utan fungerande lösningar för de drabbade medborgarna och utan korrekt underlag gällande antal barn i området. Beslutet är verkställt samtidigt som BUN öppnar för en överdimensionerad förskola i Krokom där det byggs för 170 barn samtidigt som antalet förskolebarn i Krokom minskar. Och vid öppningen så fanns det enligt kommunen endast 100 barn på 10 avdelningar. Och inom kort så kommer BUN och Jannike Hilding att öppna en nybyggd skola i Nälden. Även denna är utifrån dagens antal elever överdimensionerad. En gång är ingen gång, 2 gånger är ett mönster, 3 gånger följer en sorts vision och agenda runt skolnedläggningar i de västra delarna av kommunen. Mot bakgrund av ovan så är min fråga till ansvarig politiker Jannike Hilding. Vilka fler skolor och förskolor i de västra delarna av kommunen planerar du och styret att lägga ner?
Varsågod Jannike Hilding.
Tack. Ärade fullmäktige, presidie, lyssnare. Jag önskar jag kunde säga tack för din fråga, Karin. Tyvärr kan jag inte göra det. Att få en sån här fråga är egentligen helt emot min syn på demokrati. Att du nämner mitt namn 10 gånger i den här frågan är ju ändå intressant. Det du initierar är att jag ensam i min makt som ordförande tagit dessa beslut själv, vilket är helt bizarrt. Du borde läsa på lite grann hur du i din roll som politiker ska ställa dina frågor i fortsättningen. Sen känner jag mig dock då tvungen att besvara dina personliga påhopp på mig och min tydliga makt som jag verkar ha. Om det här första nu då, april 2019 när vi då lade ner Pärlan. Visst, det gjorde vi. Jag höll i klubban i april, men det var ju Karin Jonsson som ledde alla möten innan med personalen, med, du får inte kommentera. 2018 var det Karin Jonsson som var ordförande i Bun. Det här var ett beslut mellan KD, Centern, Moderaterna och Miljöpartiet. Och i och med detta också beslut så blev det två nya företagare i området. I maj 2019 då, när gällande Kaxö skola. Detta är helt fel och en ren lögn. Efter en stor skolutredning som Ensolution gjorde, så la tjänstemannaorganisationer fram ett förslag på att man skulle kunna lägga ner vissa skolor och förskolor för att spara pengar. Kaxö var en av dessa, absolut. Dåvarande kommunalråd Malin Bergman kom fram med mer pengar till Bun, så att vi slapp göra några förändringar. Men att jag skulle ha tagit detta beslut är ren och skär lögn. Se till att ha dina fakta i ordning till nästa gång. Sen gällande HF skola. Vi flyttade ju 4-6an upp till Änge. I samråd med vårdnadshavare, då vi inte hade någon lärare. Men de är tillbaka nu. Så idag är det, vad heter det, HV en 4-6a igen. Att jag då skulle ha bjudit in en tjänsteperson till Bun gällande Kaxö skola är också ren lögn. Jag bjöd inte in rektor från Kaxås till nämnden, utan det var vår grundskolechef som gör det. Och jag visste inte vad hon skulle prata om. Våra rektorer kommer. Vi har nästan alltid rektorer på våra skolor, från våra skolor, som närvarar vid våra nämnder. Och det var en information om att vi har dåliga lokaler uppe i Änge. Och det är väl fakta. Och jag kan inte förstå att du kommer att säga såna här saker när du inte ens sitter i nämnden. Och var du har fått den informationen ifrån. Och fråga varför presenteras denna idé och vem gav direktivet till det. Jag förstår egentligen inte frågan. Det kommer ofta rektorer till nämnden som vill diskutera saker med oss, högt och lågt. Det var rektor som ville komma till nämnden, och hon tog det via grundskolechefen, och grundskolechefen tog det med mig och även då skolchefen. Och sen då landade den återigen. Det var en verksamhetsflytt. Ingen nedläggning av landets förskola. Det var ett beslut som vi i majoriteten tog gemensamt, och vi arbetade med budgeten för 2025. Sen har vi öppnat en fantastiskt fin förskola i centrala Krokom som idag inte är fullbelagd. Beslutet är att den skulle vara för 170 barn togs av majoriteten, C, M, KD och MP för ett antal år sedan, då vi trodde på att byggandet på bland annat Kvarna skulle bli mer än det har blivit. Vi tror dock att det kommer fyllas på då byggandet snart kommer komma igång. Sen då att jag ska bygga en skola, eller håller på att bygga en skola i Nälden. Härligt. Självklart bygger man en skola som kan ta fler elever än dagens antal. Näldens skola är ju smockfull. Byggandet i Nälden har kommit igång, så i och med det så kommer skolan i Nälden inte vara överdimensionerad. Och sen det här en gång är ingen gång, två gånger ett mönster, tre gånger. Alltså det är ju helt otroligt att du liksom tror att jag i min makt, att jag har den makten att jag lägger ner allting i kommunen. Alltså läs på dina fakta lite mer, Karin. Och sen då svaret på din fråga. Nej, vi har inga planer i dagsläget på att lägga ner några skolor eller förskolor i kommunen. Vad som händer i framtiden kan jag tyvärr inte svara på, då jag varken är synsk eller äger en kristallkula.
Tack för det.
Jag vill bara kommentera Jannike Hildings. Jag förstår att hon är väldigt irriterad på mig för det här, men jag ser min roll som politiker som...
Men nu är det frågan vi ska svara på och diskutera. Det är ju ingen debatt om. Inledningen är ju fantastiskt stor. Du har ställt inledningen. Jannike har fått svara den.
Jag ska bara säga att som ansvarig för en nämnd och som politiker så hoppas jag att man ser att det är ens ansvar. det som beslutas i nämnden. Och att man också har en frihet och är den länken mellan medborgarna och verksamheten som man bör vara som förtroendevald. Och därmed har man också ett ansvar. Och därför riktades den här frågan till ansvarig ordförande i nämnden. Vilket jag tycker är demokratiskt självklart.
Ja, absolut. Det säger vi ingenting om.
Jo.
Jag sa att det var en väldigt lång inledning på frågan.
Ifrågasatte varför jag riktade frågan till henne som person. Och självklart är det ju den politiker som är ansvarig på nämnden som man ställer frågor till. Jag kan ju inte göra det till tjänstemännen, för vi var väl inte tjänstemännen.
Men då
styra.
Tackar vi.
Tack så mycket.
Jajamän. En ordningsfråga. Från Ronny Karlsson, Sverigedemokraterna.
Jag förstår att Jannike kan känna sig påhoppad. Men när ni sitter i styret och applåderar hennes svar när hon står och anklagar Bongman för att ljuga, då tycker jag att det nästan är pinsamt. Jag stod här en gång och sa att det var horribelt hur Karl-Oskar la ut sina ord om oss. Och la ord i mun på oss. Då fick jag tillrättavisa så att så pratade vi inte här i fullmäktige. Här står Jannike och talar att Bongman rent av ljuger. I regionen får vi inte använda det ordet. Så att jag tycker ni ska skämmas som sitter och applåderar åt det här. Det är ju pinsamt faktiskt. Tack.
Tack för det. Då tar vi nästa. Det heter Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande. Ja, förlåt. Precis. Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande angående konsultarvode. Från Olof Wallgren, Centerpartiet.
Tack ordförande och åhörare. Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande. Jag läste för ett litet tag sedan i Jämtlands tidning om en konsulttjänst som har en väldigt hög lön, kan man säga. 188 000. Och min fråga, eftersom det är en extremt hög ersättning och högre än vad till exempel kommunchefen har, eller betydligt högre än den barn- och utbildningschef som konsulten ska fungera som. Och då är min fråga, under vilken tid gäller det här avtalet? Hur lång tid alltså? Och vad är den totala summan för konsultuppdraget?
Tack, Maria Jakobsson, varsågod.
Tack ordförande. Tack Olof för frågan. Olof Wallgren, tack för frågan. Och jag själv som tyckte vi skulle använda hela namn, så det är bäst jag sköter mig. Jag börjar med att svara på den första frågan då. Vilken avtalad tid som konsulten har kontrakterats för. Och avtalet sträcker sig till och med 2025-01-31. Alltså 31 januari 2025. Med option att förlänga till 31 mars. Under den tid som vi då förhoppningsvis kan göra rekrytering av en ny förvaltningschef. Det tar ju en liten stund att få en ny förvaltningschef på plats. Kostnaden är 1175 kronor per timme, 40 timmars arbetsvecka. Och en konsult betalar ju sin skatt, arbetsgivaravgift, pension, utrustning och allting annat i sitt uppdrag. Så summan är ingen lön, utan det motsvarar ju det som vi kanske betalar normalt sett. Men det är ju också så att en konsult är ju något dyrare än i sammanhanget. Vi har ju själva sådana taxer på kommunen. Runt 1200 kronor tar man ju till exempel på bygg och miljö per timme för uppdrag. Så att det är ingen hög timkostnad. Sen fråga två där, hur har konsulttjänsten upphandlats? Och det har gjorts en förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet för bemanningstjänster.
Tack för det svaret. Då förstår jag att den totala summan är ungefär 750 000 kronor för den här tjänsten. Och då är det ju så att det finns en gräns för direktupphandling som det här är. Och den gränsen är den 700 000 kronor. Har du några kommentarer om det?
Det är ju avropat genom ett ramavtal som vi har, så det är ju en upphandlad. Ramavtal är ju redan upphandlade. Det här går via ett sånt.
Men det här är alltså... du ser det som en direktupphandling, men det överstiger alltså gränsen för direktupphandling även om man har ett ramavtal.
Nej, ett ramavtal är ju upphandlat redan. Det gör ju vi via upphandlingsnämnden.
Okej, då får jag tacka så mycket för svaren.
Tack.
Tack. Då är det till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande angående fond i kommunen för föreningar från Karin Jonsson, Centerpartiet.
Tack ordförande, radiolyssnare, åhörare. Centerpartiet inkom i februari 2023, för ett och ett halvt år sedan lite drygt, med en motion om att inrätta en fond i kommunen för de föreningar som trots utvecklingsmedel från olika bidragsgivare har svårt att genomföra projekt, och det av likviditetsskäl. Föreningar måste ju ofta ligga ute med pengar tills projektet slutredovisas, och det här har ju många föreningar då inte råd med. I december 2023, för snart ett år sedan, sa kommunfullmäktige ja till att från den 1 januari i år så skulle man inrätta en fond för likviditetsstöd till de här föreningarna som har beviljats olika former av extern finansiering. Fonden skulle uppgå till 500 000. Och kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att utforma rutiner, mallar för ansökan och så vidare för det här. Min fråga till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, är: jag uppfattar att den här fonden ännu inte finns på plats. Och då är frågan: när beräknas arbetet påbörjas, och framförallt när bedöms det kunna vara klart och i drift?
Tack för frågan, Karin. Förvaltningen blir ju de som får uppdraget ifrån oss då i sin tur att ta fram kriterier och avtalsunderlag för fonden. Och det gav vi ju redan då någon gång efter, eller på vår sidan. Det kommer att komma till beslut i kommunstyrelsen, och det är under arbete. Jag pratade med Björn Torbjörnsson som ska leda det arbetet här i veckan, och det är på gång. Så jag hoppas att det ska kunna komma kanske till kommunstyrelsen i december då.
Då ser vi fram emot det med förväntan. Tack.
Tack.
Tack för den. Då är det till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande, angående Allhallen i Krokom, från Karin Jonsson, Centerpartiet.
Ja, tack. Vi fortsätter väl lite grann då kopplat till föreningar. Jag har en fråga här som kopplar till den nya Allhallen i Krokom, som med efter ett långt och målmedvetet arbete nu nästan är helt färdig med detta nya stora fina tält, en fin anläggning. Kommunen har stöttat den här processen och Allhallen på många sätt. Bland annat genom att upplåta mark. Man har beviljat 10 miljoner har man skänkt till bygget. Och ytterligare 3 miljoner till en värmepanna för att tillhandahålla värme. I delårsbokslutet som ligger på bordet idag så kan vi läsa att samhällsbyggnadsnämnden nu har börjat betala hyra till den här anläggningen. Och min fråga till dig då, eller det är väl några frågor här korta. Hur ser kommunens åtagande sammantaget gentemot Allhallen ut framåt? Har kommunen förbundit sig till några andra löpande insatser framåt än ansvar för värmen? Och vilka årliga kostnader sammantaget bedömer kommunen att man ska få kopplat till Allhallen?
Tack för frågan, Karin. Ja, jag håller helt med dig. Det är ett fantastiskt bygge och det kommer att bli väldigt bra för de 6 fotbollsföreningar som då har bildat Allhallsbolaget tillsammans. De började med det som ett föreningsprojekt, och under vägens gång så har man då bildat ett bolag också. På kommunstyrelsen i 2020 i juni så beslutades det att ge 5 miljoner i stöd till bygget och ett årligt driftsbidrag på 500 000 till föreningarna. Och det ligger då i budget från och med 2024 och sen framåt då. Det var svar på hur åtagandet ser ut just nu. Om man har förbundit sig till några andra insatser utöver ansvaret för värmen var fråga två. Och kommunen har inget ansvar för värmen. Kommunen har köpt en pelletspanna och Allhallsbolaget sköter driften av den. Alltså de köper in bränsle själva och gör det. Det var meningen att man skulle köpa fjärrvärme av Jämtkraft, men det gick inte att lösa. Så att man betalar själva driften själv och sen så eftersom kommunen är ägare av pannan och driftsansvarig så faktureras de kostnaderna till Allbolaget. Eller Allhallbolaget heter de. Och på fråga tre då, vilka årliga kostnader kommer kommunen att få? Och då är det så att när föreningarna gick över till att bli ett bolag så förändrades driftsbidraget som beslutades i juni 2020. Att bli en hyra istället och att det ska möjliggöra då för kommunens skolverksamhet att få boka tider i hallen för skolidrott.
Bara så jag förstår rätt, för 500 000 per år då så får vi nyttja den här hallen för skolans verksamheter och det är det som vi lägger in.
Förstår ja, det var det som beslutades i kommunstyrelsen i juni 2020. Att det skulle vara ett årligt driftsbidrag på 500 000. Men eftersom de omvandlar sig till bolag under vägens gång och inte längre är föreningar så blir det då istället en hyra. Det är samma beslut men det blir hyra istället. Och det tog vi i, tillsammans med det andra beslutet om 5 miljoner till som skedde då 2023. Då skrev vi in det att driftsbidraget övergår till att vara hyra och att vi då får nyttja det för skolidrott.
Mm, då tackar jag för svaret.
Tack.
Tack. Sen har Karin Jonsson, Centerpartiet, en fråga till Maria Jakobsson angående ungdomsråd.
Ja, det är en fråga som har följt med ett tag här nu. Jag vill bara få en aktuell uppdatering här. Centerpartiet lämnade i november 2023 in en motion om att inrätta ett ungdomsråd i Krokoms kommun. Det är en organisation av och för ungdomar i kommunens regi. Grundidén är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin vardag och göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar. Det finns många frågor där ett ungdomsråd kan bidra. Exempelvis efterfrågar många mer och bättre fritidsaktiviteter. Och vi har också elevundersökningar som visar att skolungdomar i Krokoms kommun upplever sämre inflytande i skolan än vad man gör i andra kommuner. Den här motionen avslog man i det politiska styret i Krokom med motivering att det finns ett ungdomskulturråd i kommunen. Ett råd som då förvisso hade varit vilande i flera år. Och då undrar jag nu då när det har gått en tid på kommunens hemsida så finns ingen information om hur det här ungdomskulturrådet arbetat under året. Och då undrar jag, hur har arbetet i rådet utvecklats under 2024 efter att det här beslutet togs? Hur många möten har man haft? Hur många ungdomar har varit involverade?
Varsågod Maria.
Tack ordförande och tack för frågan Karin. När vi sa nej till att införa ett ungdomsråd så var det förvaltningens rekommendationer att det finns redan ett ungdomskulturråd och man beskrev hur ungdomskulturrådet arbetade. Men det finns ett glapp i uppstarten här. Under pandemiåren 2022 så fanns det ju såklart ingen möjlighet att ha aktiviteter på det sättet som det var tänkt i vare sig om det hade funnits ett ungdomsråd eller ungdomskultursråd. Eller för all del elevråd och andra råd. Det var inte jättelätt med de restriktionerna. Väldigt många elever arbetade ju dessutom hemifrån under den perioden. Och som så många andra arenor som försöker återhämta sig så har ju också då ungdomskulturrådet försökt att komma tillbaka på banan för att återuppta verksamheten. Ungdomskultursamordnaren arrangerar årligen elevrådsutbildningar för högstadieskolorna och arbetar med klassråd, elevråd, och det är ju såklart fortsatt ska drivas i skolans regi. Ungdomskulturrådet då ska ju vara ett steg till i det arbetet, att lyfta det lite bredare. De har då genom åren fyllt ett väldigt stort syfte med det. De har tagit upp väldigt brett frågor, och jag kommer att bifoga en historik, ordförande, till svaret som jag fått ifrån förvaltningen om vilka frågor och hur man jobbade då före 2020. Så att ni kan ta del av det, assistenten, sen. Du frågar också hur många möten man har haft, och marknadsföringområdet och möjlighet att delta har gått ut genom affischer på skolorna, fritidsgårdarnas sociala medier samt utskick till föräldrar via informentor inför omstarten. En handfull ungdomar anmälde intresse, men endast två har deltagit vid tre möten under 2024. För det var 2024 man startade om då. Men de har ordnat bio och lite andra saker vid några tillfällen. Här hoppas ju vi att vi ska kunna få igång, att de ska kunna komma tillbaka till det som var innan pandemiåren. Och man jobbar med det, att få fart på det igen.
Svar, då tolkar jag på samma sätt som när det gäller det här föreningsstödet, likviditetsstödet, att man under året efter att de här besluten togs inte har kommit igång med det här. Och jag tycker fortsatt att det är olyckligt att vi inte har inrättat ett ungdomsråd i kommunen. Våra ungdomar behöver den möjligheten och den plattformen. Tack.
Får jag svara på det?
Ja.
Ja, som jag sa i början så är det förvaltningen som har gett oss rådet att inte starta ett ungdomsråd, därför att de tycker att frågorna ryms i ungdomskulturrådet, där de har haft såna här diskussioner under åren. Och det är nog svårt att få ihop till de sakerna som är. Man har inte riktigt kunnat omstarta engagemanget. Skulle det finnas ett så stort engagemang bland alla de här så att man vill ha ytterligare tid till att göra fler saker, då ska vi se över frågan i så fall. Men i dagsläget så tycker inte förvaltningen att det finns en anledning till det. Och vi kan ju inte ha råd bara för rådets skull. Det måste ju komma någon på dem också. Så att om ungdomskulturrådet får den fulla farten den hade före 2020, och vi ser att vi behöver göra något mer, då gör vi det. Däremot så tänker jag att i skolan så har de ju också andra saker de ska syssla med. Och det går inte. Eleverna måste ju vara borta från skoltid, från sina lektioner. Så att vi vill nog hellre att det kanske ska vara samlat, men att man kan utöka frågorna där. Tack.
Tack. Då är nästa fråga till Kjell Sundholm, ordförande Krokomsbostäder AB, angående Hällebo, från Karin Jonsson, Centerpartiet.
Tack ordförande, och hej Kjell Sundholm, KD, Krokomsbostäders ordförande.
Hej.
Hej. Jag läste ett debattinlägg i ÖP den 26 oktober där ni i majoritetspartierna skriver så här: vi planerar att renovera Hällebo som ska ge både invånare och personal en modern och attraktiv boendemiljö och arbetsplats. Det kan möjliggöra generationsskiften som leder till inflyttning och ett ökat antal barn i området, så utvecklingen av Offerdal kan fortsätta. Det låter ju väldigt spännande. För mig var det här lite nyheter, att en sån här renovering omfattande då, som skulle dessutom påverka både barnafödandet och generationsskiften i Offerdal, var på gång. Så jag undrar då till dig Kjell, kan du utveckla lite vad det är ni planerar och när det här kommer att ske?
Tack för ordet, ledamöter, åhörare och radiolyssnare. Jag heter Kjell Sundholm och är ordförande i Krokomsbostäder. Utifrån Krokomsbostäders horisont så gör ju vi ingenting. Och du, Karin Jonsson, sitter ju som i presidiet med mig där. Jag är ordförande, du är vice ordförande. Alltså vi Förfarandet blir ju egentligen exakt lika som om vi pratar rent tekniskt hur det går till. Bromsegården, vi får en beställning från förhoppningsvis SABU som samhällsbyggnadsnämnden som säger till Krokompostäder att nu vill vi att ni ska göra åtgärder i den här fastigheten. Och då tar ju då vi ett beslut utifrån förhoppningsvis att det finns ett budgetunderlag från kommunägaren så att säga av bolaget. Så går det till rent tekniskt. Vad gäller debattartikeln så egentligen så har ju det ställt till mig som Krokompostäders ordförande. Men jag väljer ändå att ge ett väldigt kort svar. Att vi planerar det i min värld, vi kan ju tolka det lite olika. Men att vi sitter och pratar om vad vi tänker runt Hällebo som fastighet och som ja, vart den ligger i Ede och för Dal. Att den är viktig för oss att vi... Vi sitter helt enkelt och pratar om vad vi ska tänka om framtiden och om den fastigheten. Och för mig som Krokompostäders ordförande så är absolut ledordet att vi har ett löpande underhåll där som ju vi sköter. Och de saker som har störst betydelse för oss det är ju faktiskt åtgärder som ger fördelar när det gäller energi. Effektiviseringar ska jag säga, tappa ordet. Det är väl det som är vi som bolag ser som den absolut viktigaste delen liksom i vårt uppdrag. Att vi hela tiden är framkant att se att våra fastigheter är energieffektiv. Det är väl det långa svaret på en väldigt bra fråga, tänker jag.
Tack. Nu ska jag se om jag förstår den rätt då. För att det är ju Krokompostäders fastigheter trots allt. Jag tolkar in i ditt svar att det här är mer en vision, en idé och man vill uppmåla sina goda planer från Offerdal. Det är snarare där än att det faktiskt är någonting konkret på gång som ni planerar i styret.
Får jag svara?
Ja, absolut.
Jag tänker att du har väl en liten poäng där. Så det är så det fungerar. Vi sitter och vi tänker saker om våra olika delar och vad som är viktigt. Och jag som politiker då, och i det totala enheten här i rummet så tänker jag att just den här fastigheten och det som sker där, alltså ett särskilt boende, är otroligt viktigt. Både som arbetsplats och för de som vill bo där, som kommer uppifrån och för dag, som vill flytta in där. Eller behöver flytta in där. Så det, jag tänker att det är som du säger, det är en framtidsvision. Och det börjar ju alltid så. Det var ju, så har vi gjort många gånger, att vi börjar med en framtidsvision och sitter och diskuterar vad vi vill framåt och sen får vi ta det mera skarpt. Och just när det gäller en sån här eventuell då, i framtida åtgärd i ett äldreboende så ser jag det som utifrån Krokompostäders perspektiv att det finns en bred politisk vilja att det här är bra och att det här står vi bakom allihopa. För att det här gör vi i så fall då och när det blir för våra invånare i Krokoms kommun och våra gamla i Krokoms kommun. Tack.
Nej, jo. Tack Kjell för ett förtydligande svar. Och då vet vi och Offerdalsborna att det är ingenting på gång inom rimlig tid i Offerdal när det gäller Hällebo. Tack.
Nu kör vi klart frågorna. Nästa heter Carl-Johan Winblad, samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående ny gruppbostad från Andreas Karlsson, Centerpartiet.
Tack ordförande, ledamöter, radiolyssnare, övriga. Jag har en fråga till Carl-Johan Winblad, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Moderaterna. Bakgrund. Socialnämnden beslutade 2023 att beställa en projektering och byggnation av en ny gruppbostad. Och nu måste jag förtydliga, det står gruppbostad där. För socialtjänst solboende. Så det är inte LSS-boende här. Och det försvann när jag skrev där. Utan det är för solboende, för radiolyssnare. Och det innebär att det skiljer lite grann mellan lagstiftningen här. Mellan LSS och sol. Solboende är ungefär som ni tänker de äldreboenden vi har, särskilda boende. Det är den typen av boendeform. Och det var med 5 lägenheter. Och i det här så är det ganska livslångt boende. För det här är för unga och medelålders. Och särskilda boenden är ju för människor som är äldre. Och kanske i livets slutskede. och 3 lägenheter för korttidsboende. Det beslutades i samma ärende att SABE skulle utreda var boendet ska placeras i Krokoms centralort samt att det ska innehålla hjälpmedelstvätt, utrymmen för dusch, bastu, varmbad och omklädningsrum. 6 oktober gav kommunstyrelsen igångsättningstillstånd och en omfördelning av investeringsbudget godkändes. Vi hade en utbildningsdag i socialnämnden den 7 oktober och då fick vi en kort information om läget och processen att bygga det här boendet, för att det har varit relativt tyst i det här. Och då fick vi en information att man ska bygga boendet, men att hjälpmedelstvätt och utrymme för bastu, varmbad har strykits ur det här boendet. Och då kommer min fråga till dig, Carl-Johan. Vem bestämmer vad som ska byggas? Vilka har deltagit i styrgruppen? Vem bestämde vad som ska byggas och vad som inte ska byggas utifrån socialnämndens beställning? Tack.
Varsågod.
Tack för din fråga, Andreas Karlsson, Centerpartiet. Och jag som svarar heter alltså Carl-Johan Wimblad och är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och representerar Moderaterna. Till att börja med, så lite svävande, så svarar jag att det är politiken som bestämmer vad som ska byggas utifrån den rambudget med tillhörande investeringsbudget som vi tar här i kommunfullmäktige. Det är alltså det styrande dokumentet. I styrgruppen, som svar på din andra fråga, så har följande personer deltagit. Det är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ordförande i socialnämnden. Det är ett antal tjänstepersoner med följande befattningar. Det är chef för fastigheter, det är chefen för socialförvaltningen, ekonomer från både socialförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden, byggprojektledare, tillväxtchef och en samordnare utsedd av socialnämnden. Det är styrgruppen som har varit med och tagit besluten längs vägen. Den här styrgruppen har beslutat i enlighet med det direktivet som socialnämnden gav. Alltså, det var 4 att-satser. Den ena var att den skulle ligga i Krokoms centralort. Den andra var att boendet skulle byggas. Och sen fanns det 2 utredningsalternativ där tvätt och bad angavs. Så att tyvärr så ansåg styrgruppen att det finns inte ekonomi för att bygga de 2 delarna där tvätten och badet kunde inrymmas i den här byggnaden. Och anledningen till det är för tvättens skull, att det är fördyrande, och att vi hittade en alternativ placering, även den i Krokoms centralort på Rydells väg, där man hade medel i socialnämnden för att renovera de här lokalerna. Att bygga ett bad är också en väldigt dyr del av det här projektet, och där fanns det inte budget tyvärr att göra det. Så att framtidsmässigt, och det här är beklagligt för det hade varit ett väldigt bra att bygga det, men framtidsmässigt ser vi att vi kommer ta omtag i den här frågan när vi utreder hur badmöjligheterna ser ut på Nyheden.
Tack, Carl-Johan. En liten följdfråga då, för att du börjar ju ditt anförande med att säga att det är politiken som bestämmer. I det här fallet då, så vi som är opposition och också politiker och förtroendevalda, vi har ju inte haft en möjlighet att delta i det här. Så att det har varit väldigt förvånande att styrgruppen bara har bestått av majoriteten i det här fallet, vilket gjort att vi har inte kunnat diskutera om budget ska ökas, om budget ska förändras och vad vi anser. Har du någon synpunkt på det?
Jag kan bara hålla med om att det naturligtvis borde finnas representanter från oppositionspartier där. Så är det ju många andra styrgrupper, bland annat VA-stråket och Nyheden och så vidare. Så att, varför det har blivit så i det här fallet kan inte jag svara på, men jag håller med dig om att det är beklagligt.
Bra, tack för.
Tack för det. Då är det till Gunnel Persson Westin, socialnämndens ordförande, angående ny grupp och stad från Andreas Karlsson, Centerpartiet.
Tack så mycket. Fråga till Gunnel Persson Westin, socialnämndens ordförande, Socialdemokraterna. Bakgrund. På socialnämndens utbildningsdag den 7 oktober, som jag pratade om tidigare, informerade vi om bygget av en ny gruppbostad i centrala Krokom. Med 5 lägenheter, och jag kommenterar igen, inte gruppbostad LSS utan det är SoL, och det är för unga och det kan vara människor med psykisk ohälsa och andra saker. Och det skulle vara 5 lägenheter för livslångt boende och ytterligare 3 lägenheter för korttidsboende. Gruppbostaden ska även innehålla hjälpmedelstvätt, utrymmen och dusch, bastu och varma omklädningsrum. Och det har vi hört att det så blev det inte. Under 2023 så avvecklade det politiska styret, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, kommunens tillgänglighetsråd med motivering att man skulle lyfta in de frågorna som en utökad del i Folkhälsorådet. Folkhälsorådet sammanträdde 3 timmar, 4 gånger om år. Och på det anser man tillgänglighetsfrågor ska vara lösta i Krokoms kommun just nu. Så min fråga till Gunnel Persson Westin, Socialdemokraterna. Jag undrar hur det politiska styret i Krokoms kommun säkerställt att dessa målgruppers åsikter tagits i svara i den här byggprocessen. Hur har ni säkerställt att boendemålgruppens behov blivit tillgodosedda och är deras synpunkter protokollförda? Fråga 1. Varsågod.
Den först. Tack Andreas Karlsson, Centerpartiet, för frågan. Och då svarar jag så här, att i uppstarten av projekteringen så var det så att representanter från projekt- och referensgruppen tillsammans med arkitekter var och besökte ett nybyggt solboende i Härnösands kommun. Och där fick de ta del då av deras erfarenheter hur de har löst säkerhetsfrågorna och inte minst se ett nytt boende förstås. I referensgruppen har brukare varit aktiv och löpande lämnat viktiga synpunkter under hela projekteringsprocessen. Referensgruppens möten, och de finns protokollförda, och i protokollen så framgår de inte vem som tyckt vad utan det som referensgruppen gemensamt efter processen det kommer fram till att rekommendera projektgruppen att ta hänsyn till. Det som har varit fokus under projekteringsprocessen är först och främst de boendes säkerhet och personalens arbetsmiljö. Och då tar jag ett exempel ur protokollet från ett möte. Då står det till exempel så här. Sovdelen med stängd dörr eller inte? Frågetecken. Viktigt att beakta såväl boendes integritet som personalens säkerhet. Hur har andra kommuner löst det? Önskvärt att sovrummet går att avskärma på något vis. Draperi eller hyllor får fungera som avskiljare. Slut.
Och då kommer min stora, stora fråga. Hur har ni kommit fram till att ett rum och toalett och kanske då draperi eller en hylla ska avskärma från ett sovrum? Hur har ni kommit fram till att man ska leva livslångt på 35 kvadratmeter? Hur har ni säkerställt att det är den optimala lägenhetsytan för denna boende från? Alltså de kommer bo där länge. Jag tycker det är anmärkningsvärt, och jag har läst på runt om i Sverige och så här har jag inte sett någon annan kommun gjort. Jag stannar där. Tack.
Då svarar jag dig så här, Andreas Karlsson, Centern. Den optimala lägenhetsytan för denna boendeform, om man fick önska, det är troligen större än så. Men vi har att ta hänsyn till en budget och tomt utifrån de landade långtidslägenheternas yta. Det är på 40 kvadrat, inte på 35. 40 kvadrat. På besök i Härnösand såg de att en lägenhet på cirka 40 kvadrat med smart planlösning kan tillgodose en boendes behov. Och enligt SCBs beräkning så är en genomsnittsarena för en lägenhet på ett rum och kök som byggdes 2023, den är på 32 kvadratmeter. Under projekteringsprocessen har projekt och styrgrupp att förhålla sig till den budget som finns avsatt. Och det visar sig i ett tidigt skede att ett boende med 2 våningar, gym, rekreationsbad och hjälpmedelstvätt inte skulle rymmas, vare sig på den tilldelade tomten eller inom budget. Så fokus i arbetet blev därför att prioritera utformningen av lägenheten och hitta andra nya lösningar för gym, rekreationsbad och hjälpmedelstvätt istället för det. En faktor som var avgörande att det blev 1 år är just säkerheten, för att det är ju psykiskt funktionsnedsatta som ska bo där. Och dessutom så tror jag, och då är jag personlig också, Andreas, att med en psykisk funktionsnedsatthet så vill man inte bo stort. Man vill ha litet och tryggt. Så jag tror ändå att det är ganska bra. Men
I den skiss som togs fram i förstudien 2018, och då var ju du med, som låg till grund för detta arbete var långtidslägenheter ritade på 50 kvadratmeter med väggar, det vill säga bruttoarean, ej boarean. I den skissen hade man inte ritat in behovet av att det ska finnas två utgångar ut ur varje lägenhet. Det projekterade boendet är utrustat med ett antal speciallösningar för att ta hänsyn till de boendes och personalens säkerhet. Till exempel jalousi för köksdelen i det gemensamma allrummet. Dubbla dörrar till nästan till varje utrymme för att undvika en trängd situation för boende och personal. Och inrymningszon och lamellglas i boendet, boendedelen till exempel.
Tack så mycket. Nej, men det är ju olyckligt. Jag tycker det är mycket olyckligt. Och i nästa socialnämnd så har jag nog motiv att yrka att vi avbryter den här upphandlingen. Det är ju alltså människor som kommer leva här kanske 20-30 år. Och de betalar sin hyra själv. Märk väl, det här är inte kommunens kostnader, utan det är egna individer som betalar sin hyra själv. Och vi säkerställer inte att de ska kunna bo enligt deras önskemål. Tack så mycket.
Ja, du betalar hyran själv, men den är subventionerad av kommunen.
Tack.
Tack så mycket.
Tack, tack. Då var frågorna slut och vi ajournerar oss för fika. Vi kör till 10:20, då återsamling.